Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1.
Det här är ett litet program som handlar om gamla, billiga saker. Och historierna som alltid finns bakom föremålen. För det är ju så att även billiga ting har en berättelse.
Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Kolla, här har vi ett troll som jag sprang ner och köpte på min närmaste second hand-affär. Beskriv vad du ser, Maja.
Ja du Tommy, det här är alltså en 18 cm hög liten figur med svarvad kropp i teak, och den har en liten knopp till näsa, också den i teak. Två runda stora ögon.
Idag handlar det om prydnadssaker.
Och sen så har den liksom...
Närmare bestämt små, gulliga eller kitschiga troll som verkligen inte injagar skräck i någon.
Och troll, det finns det i mängder av idag när du rotar runt bland sånt som folk kastat ut från sina hem och skänkt till loppmarknaden.
Om du skulle gissa, när tror du att det är gjort?
Nej, men det här, det andas ju verkligen 60-70-tal.
Mm. När man börjar titta närmare så märker man att själva motivet är ganska så modernt. För de flesta prydnadstrollen är från 1960 till 1980-talen.
Men varför var trollen så populära i svenska hem just då? Och vad symboliserar det gulliga lilla prydnadstrollet egentligen?
Det som är intressant tycker jag är att trollen fokuserar på bristerna. Det kan man väl kanske säga också med deras oformliga kroppar. De är inte alls snygga och slanka. Och de är ofta motsatsen till det man hyllar i respektive tid. Jag heter Andreas Berg och jag är illustratör och professor i illustration på Konsthögskolan i Oslo. Trollen hamnar i en slags bakvatten i moderniseringen. Och det är då de blir som mest populära i gemene man.
Och det jag är nästan mest förtjust i är det här leendet som sitter här under. Det är som två mjölktänder som syns, vita prickar, och så är det lite på sniskan det här leendet som är liksom lite pilmariskt. Mm. Och på huvudet...
Ja, just det.
Där har... Jag tror att det...
Det är nog riktig ull, tror jag.
Ja.
Om man ska vara snäll så är det väl ett ganska charmigt och lite naivistiskt troll. Men vi kanske kan enas om att det aldrig kommer klassas som så här strikt och fin skandinavisk minimalism, eller hur?
Nej.
Men den enda ledtråden till varifrån det här trollet kommer är egentligen en klisterlapp som sitter under foten. Och då står det Made in Sweden på den. Mm. Lite så här 70-tal-stylad klisterlapp. Men vi råkade hitta ett snarlikt tiktroll på en auktionssajt på nätet, och det hade en stämpel under foten, och då stod det UB.
Och efter att ha hört oss för bland antikhandlare och samlare så hittade vi till slut designers hela namn. Ulla-Britt Alklid heter hon. Och tillsammans med maken Svante så drev hon i Ljungby en hel liten hemmaindustri i trolltillverkning mellan åren 1961 och 78.
Alklid.
Ja, hejsan. Tommy Jönsson heter jag. Jag söker Ulla-Britt. Finns hon där?
Ett ögonblick.
Ja, tackar. Vi fick faktiskt tag på Ulla-Britt. Och hon vill helst inte vara med sin egen röst i programmet, så vi får återberätta lite här. Hon berättade att hennes troll tillverkades i tre olika storlekar. De största var ungefär 40 cm höga. Håret på huvudet var oftast riktig fårull eller ibland päls från räv eller silverräv. De såldes som souvenirer på varuhuset Nordiska kompaniet i Göteborg och Stockholm och på Arlanda flygplats.
Tikträet som trollkropparna gjordes av köpte Ulla-Britt och Svante som spillvirke från lokala företag som tillverkade möbler och yxskaft. Och enligt Ulla-Britt var efterfrågan på trollen tämligen konstant under åren, men mot slutet av 70-talet började det bli svårare att få tag på tik. Och då bestämde hon sig för att det var dags att satsa på något annat. Ulla-Britt och Svante lämnade trolltillverkningen och byggde istället upp en liten industri som tillverkade furulampetter. Men det är en annan historia.
Men vad är grejen med trollet? Alltså motivet?
Troll av furu, troll av björk, troll av keramik.
För efter andra världskriget, och då särskilt på 50-, 60- och 70-talen, så kom det ju en hel våg av snälla och gulliga troll.
Vad säger Andreas Berg, professor i illustration som intresserar sig för bland annat troll?
Den våg som du pratar om, den här vågen att trollen är som mest populära i mitten av 1900-talet.
Ja.
Då tror jag att människor väldigt mycket identifierar sig med trollen. Trollen är lite löjliga, lite tafatt och förstår sig inte riktigt på den moderna tiden. Och de vill helst inte jobba så mycket. Och de är glada om de bara får liksom ligga på sofflocket. De är en slags antimodernistisk figur.
Du får det låta lite som att de är seriefiguren Kronblom eller någonting.
Jo, men Kronblom kommer ju ungefär vid samma tid.
Andreas Berg menar att trollen från början står för det vi brukar kalla de andra.
Trollen är liksom en följeslagare till människan. De som var här före oss, eller de som vi inte ser men som är här nu. Alltså, trollen svarar mot någon slags behov av att beskriva det man inte känner igen, som är likt men olikt.
Andreas säger att själva föreställningen om troll är uråldrig, men att länge var sparsamt med avbildningar.
Men troll finns i skrifterna. Alltså, man skriver om troll. I medeltida norska lagar så är det straffbart att involvera sig med troll.
Men under nationalromantiken så hände något.
Någon gång på 1800-talet så börjar man i Norge, den här nationalromantiska andan, så börjar man lyfta upp de här trollen. Och då är det några illustratörer, Kittelsen. Theodor Kittelsen är den som liksom, vad ska man säga, populariserar trollen. Och Kittelsens troll blir liksom uppplockade av andra illustratörer.
Trollen dyker upp i målningar och som illustrationer i sagoböcker.
Bland annat Arosenius har ju troll. Men John Bauer tänker vi oftast på kanske.
I John Bauers och Ivar Arosenius bilder av troll så har de kvar en del av sina obehagliga drag.
Jag tycker att det är intressant att John Bauer, som är vår största trollmästare i Sverige, när han gör sitt första troll så är det ju som illustration till Gustav Frödings ett bergtroll. Och det är ju en historia som handlar om ett troll som är en slags pedofil. Mm. Alltså som tittar på det lilla barnet, den lilla flickan, och funderar på att äta upp flickan. Men sen så kommer han på att han ska inte göra det, för hon är ju den enda som är snäll mot honom. Och den här ambivalensen i trollen som jag tycker finns kvar hos Bauer, fastän han tecknar för barn, den komplikationen tycker jag är intressant. Den finns ju ganska lite i det här hobbysnickrandet som du pratar om.
När samhället moderniseras och urbaniseras under 1900-talet så förändras givetvis också sättet att avbilda trollen.
Så småningom så blir det här mer och mer, vad ska man säga, barnsligt. Alltså, trollen hamnar i en slags bakvatten i moderniseringen. Och det är då de blir som mest populära i gemene man. Om du tittar på andra ställen i loppmarknaderna eller du hittar de tredimensionella små trollen, så kommer du hitta massor med vykort på trolltema. Och de är ofta ganska... Trollen krökar och knullar. Alltså de är liksom så, de beter sig inte som man borde i det moderna samhället. De är smutsiga och orakade och lappade kläder. Och det beror väl delvis på att man inte längre är... Man blir mindre och mindre rädd för den liksom hjärtskärande fattigdomen. Alltså när fattigdomen utplanas så blir liksom trollen, det blir ett positivt identifikationsobjekt. Rolf Lideberg är ju liksom bara positiv. Där är ju trollet fullkomligt omfamnat.
Sa alltså Andreas Berg. Nu undrar jag, vad fick du ge för ditt svarvade tiktroll i design av Ulla-Britt Alklid, Tommy?
Jag hostade faktiskt upp en hundring för den.
Nej!
Jag vet, jag har sett den för bra mycket billigare än så. Men jag har faktiskt också sett den för dyrare än så. Och det är så det är på loppmarknaden. Det finns ingen centraliserad prissättning.
Och det här var allt från loppmarknadsarkeologerna för den här gången. Och nästa gång plockar vi upp ett helt annat loppisföremål med en historia. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.